Varmt välkomna upp politikerna. Bertil Österberg, statssekreterare Ibrahim Baylan, Socialdemokraterna, och Ann-Charlotte Eriksson, Lärarförbundet. Ja, då sa, som precis som jag sa alldeles nyss, det här är Bertil Österberg, statssekreterare sedan 2006, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet hos Folkpartiet. Jan Björklund heter han, ja, tack ska du ha. Teaterviskning. Med framförallt ansvar för grundskolan och förskolan. Till det verksam Lidingö, Stockholms stad, kommunal bakgrund också. Ibrahim Baylan, skolpolitisk talesperson för Socialdemokraterna, vice ordförande i utbildningsutskottet, tidigare skolminister också i den socialdemokratiska regeringen. Ann-Charlotte Eriksson, första vice ordförande i Lärarförbundet med 230 000 medlemmar, stämmer det?
Ja, och dessutom en fotbollsskada.
Just det, du vill ha en stol?
Nej då,
klar. Du klarar dig. Hörrni, det här är ju, återigen som jag sa, det är era frågor som är viktigare. Men vi kan väl börja med i alla fall att bita tag i den grundfråga som, ju, som står i programmet. Hur bekämpar vi språkfattigdomen? Och då är ju förutsatt att ni måste acceptera att det finns en språkfattigdom till att börja med. Och då nickar du. Så då kan vi gå direkt på frågan. Hur gör man? Hur bekämpar man detta? För att det är allvarligt, förlåt, nu, det har vi liksom redan konstaterat under dagen, att det är allt ifrån förskolan som demokratins vagga, att det faktiskt är ett demokratiskt problem ur många, många aspekter. Så att man måste göra någonting, det är redan självklart. Men vad?
Jag tror det är ganska mycket som behöver göras utifrån de förutsättningar att vi måste börja med att identifiera. Om vi nu håller oss till skolan och förskolan, vem bär ansvaret? Och då har vi haft en ganska så snäv syn, kan jag säga, som är samhällskunskapslärare. Att ansvaret är inte alla lärares ansvar, utan ansvaret är, jag kan gissa att det är väldigt många lärare i svenska och de ämnena som ligger nära det. Men jag tror att vi måste vidga begreppen avsevärt. Och därför blir jag ganska orolig när man gör läslyft nu och presenterar förslag, att det återigen är samma snäva syn. Därför att vi vet ju att i Sverige är läsningen rätt så bra när det gäller det första steget i kodläsning. Det klarar vi ganska så väl. Men sen när det gäller att sätta in läsning i ett sammanhang och en text, det är där det brister. Och det är ju där jag kommer in och alla andra mina kollegor. Därför att vi jobbar ju med texter i allra högsta grad. Men vi är ju inte... Vi har aldrig fått någon egentligen kompetensutveckling i läsning och skrivspråkutveckling. Och idag är det väldigt mycket upp till entusiaster i lärarkåren. Det finns enorma eldsjälar. Många av er som sitter här är bland dem som jag följer på nätet i digitala i läsgrupper och forskargrupper som ni har tillsammans. Men vi måste vidga begreppen och gå vidare. Och vi vet att en nyckel i skolutveckling är kollegialt lärande. Och då måste vi få tid till kollegialt lärande för alla lärare. Och därför är jag oerhört angelägen om att det här läslyftet faktiskt utvidgas ganska kraftigt. Det tror jag är ena faktorn. Så den andra faktorn är ju att när vi väl identifierar elever med behov av särskilt stöd, så måste ju stödet sättas in. Våra medlemmar säger i en undersökning att mer än hälften säger att de identifierar elever med behov av särskilt stöd och man får inte det. Och det är ju allvarligt, för det är ju faktiskt en rättighet enligt skollagen att få stöd. Men vi saknar speciallärare, specialpedagoger i skolan idag som kan sättas in. Så vi säger att vi måste dubbla antalet speciallärare och specialpedagoger för att vi åtminstone ska komma någon vart i den här frågan. Och där tror inte vi på den lösning som ni har med en premie för att gå utbildningen. Vi tror istället på en karriärväg för speciallärare och specialpedagoger. Att man får möjlighet som ett alternativ till förstelärare och lektorskarriärreformen att ta steget att göra karriär och därmed få en löneökning genom att bli speciallärare. Men det, vi satsar på det istället.
Nej, men nu är du, talar ju du för din fackliga sak. Det är
absolut.
Ju självklart. Men det är skolan. Det är där det ska äga rum. Du tar omedelbart upp det. Lärarnas kompetens, lärarnas vidareutveckling, lärarnas kollegiala lärande. är det verkligen kärnan? För det vi har mött idag, det är ju att det står i ett, liksom ett globalt sammanhang. Det här är absolut samma sak man diskuterar, det är liksom ett samhällsfenomen också. Men är det här som är kärnan?
Ja, därför att vi har ju ett tydligt kompensatoriskt uppdrag. Därför att vi har ju faktiskt ett uppdrag enligt skollagen att kompensera för barns och ungdomars olika sociala bakgrund. Därför är det ett uppdrag till oss som jobbar i skolan. Vi har det specifikt. Ni som jobbar på bibliotek har inte riktigt samma uppdrag. Men jag har ju, vi måste ju ändå se till i skolan att alla kan läsa. Vi har ju hört idag att så är det inte. Men det måste ju vara självklart i svensk skola 2014 att man kan inte lämna grundskolan utan att kunna läsa. Sen måste vi kunna göra det på många olika sätt. Det finns ju inte ett sätt att lära läsning. Det tycker jag är också väldigt viktigt att säga. Här måste professionen, vi lärare, få ansvaret att välja metoder. Och vi måste ha läsplattor. Det är ju så unga människor lär sig idag.
Ibrahim, ska du ta den frågan också? Hur bekämpar vi språkfattigdomen i det här breda perspektivet? Både samhälleligt och kanske då att det, kärnan är lärarnas kompetens.
Jag tror att utmaningen är så pass stor att vi måste alla hjälpas åt. Både det civila samhället, våra fackförbund, våra studieförbund med mera måste nu göra vad vi kan för att se till att vända på den här trenden, att det blir vanligare att man läser hemma. Om det är så på en läsplatta eller en bok, det är ju egalt, va? Men sen är det ju så att den enda garanten, den enda plattformen där vi vet att vi har alla, det är ju vårt utbildningssystem. I det perspektivet skulle jag vilja bredda förskolan, se till att det blir mer tillgängligt, att inte förskolan är tillgänglig beroende på vad mamma eller pappa gör. För i det här perspektivet är det ju precis kontraproduktivt. Därför att vilka barn är det idag som inte har full tillgång till förskolan? Det är ju de barn som kommer från hem där man inte läser så mycket enligt all forskning. Jag skulle vilja att vi stärker grundskolan och grundskolans första år rejält. Därför att det är väldigt mycket som tyder på att det du inte har fått med dig de här 3-4 första åren, det har en förmåga att hänga med över inte bara skolgången utan också senare. Och allt det här kräver ju att du är beredd att prioritera och göra rejäla insatser. Jag tror dessutom, och det här är ju tyvärr en diskussion som jag hade hoppats att vi skulle kunna ha en samsyn. Jag skulle dessutom vilja att anlita de bästa forskarna vi har i Sverige och internationellt för att göra en ordentlig genomlysning. Varför händer det som händer nu? Och vad skulle vi kunna göra? Till en sån skolkommission skulle jag vilja haka på de politiska partierna, lärarfack och andra, så att vi också fick någonting gjort utifrån de här.
Behövs det verkligen en utredning till?
Jag tror att vi skulle, nu när vi ligger där vi ligger, så tror jag absolut det. Därför att jag tycker att väldigt många av de politiska förslag som kommer fram utgår från tyckande. En säger att det är spelens fel. Om vi kunde ta ett handslag med alla föräldrar så skulle det bli mycket bättre. En annan säger att ja, men det är för lite tid i skolan. En tredje, sanningen att säga, det är att det är säkerligen så att alla de här sakerna går ihop. Men idag har vi ju inte någon sån ordentlig analys. Och jag tror dessutom att vi ska, parallellt med att vi gör vad vi kan av det vi känner till idag, så tror jag verkligen vi skulle behöva, inte minst efter PISA, en ordentlig skolkommission av svenska och internationella forskare.
Men det tar ett antal år till, så att säga, så ska man sitta och fundera om man ska göra det nu.
Jo, men vet du vad? Jag tror att här har du en av skolpolitikens stora fallgropar. Nämligen tilltron att det finns något lätt Alexanderhugg som man tar till och så löser det alla. Ibland heter det att det är betyg. Ibland heter det att någon premie i slutet av utbildningen. Men sanningen är att utvecklingen går ju ut för. Jag tror att parallellt med att man stärker här och nu, stärker skolan, grundskolans första år med mindre klasser, fler specialpedagoger som vi precis pratade om, se till att det är strukturerat hjälp och stöd i skolan, så att alla elever faktiskt får hjälp och stöd. Se till att stärka förskolan, så tror jag också att parallellt med detta så måste man också se till att använda sig ändå av de forskare som finns och se till att vi får en bra grund för de framtida besluten för svensk skolpolitik. till skillnad från skolan, är inte idag grundad på forskning och beprövad erfarenhet, och utan tyckande.
Mer forskning, säger du. Och när du sa reella insatser i grundskolan, lägsta nivån framförallt. Och då är det exakt vad? Speciallärare, sa du, och
mindre klasser.
Jag
tror att vi behöver öronmärkta investeringar i flera saker. Vi behöver i lärarnas fortbildningsmöjligheter. Och jag håller helt och hållet med att det ska vara på bredden. Vi behöver ha mindre grupper de här första åren, där idag gruppen är alldeles för stora. Vi behöver ha investeringar i lärarnas förutsättningar att kunna bedriva den här verksamheten. Och det handlar både om tiden att dra ner på de administrativa kraven, byråkratin, den här provhysterin som har utbrytit där partier, det finns partier som tävlar om att föreslå ytterligare, som om det skulle i sig lösa problematiken. Jag tror att allt det där går att göra här och nu. Men som sagt, jag tror utvecklingen idag är ju så kraftfullt åt fel håll att vi skulle också behöva en skolkommission som djuplodar i detta.
Mm. Innan Bertil får komma in också, för du inledde med civilsamhällets uppgift utanför skolan, så att säga. Mm. Vad kan de göra? Eller vi göra, kanske man ska
jag
säga.
Jag tror att vi skulle behöva ha en överenskommelse. Jag har tagit ett exempel på hur jag menar. Vi hade tidigare en verksamhet som IF Metall bedrev. Läs för mig pappa. Tanken med det var ju att pappor skulle läsa mer med sina barn. Därför att då visar man också att det här är någonting. Det här är inte så här könsbundet. Tjejer läser, killar gör det inte. Det är ett exempel. Jag tror att vi skulle behöva det där på massiv nivå. Och engagera studieförbunden, bildningsförbunden, engagera fackföreningsrörelsen. Det som är det civila samhället som fortfarande är väldigt starkt i Sverige. Det tror jag att en regering skulle behöva engagera parallellt med att man också stärker skolan. Därför att det är där alla möts till syvende och sist.
Mm. Bertil då, du som i detta fall betrakt är den makthavaren. Vad är svaret? Hur bekämpar vi språkfattigdomen? Ja, du har hört två olika varianter av detta.
Ja, jag tänker ju framförallt på det skolan kan göra. Sen vet vi att det finns en omvärld som spelar roll, va? Hur mycket föräldrar läser högt för sina barn och vad som händer i övrigt och sådär. Men det är klart att skolan har ju en jätteviktig roll, va? Och det är klart att det är så nyckeln till att det här ska bli bättre. Självklart att vi har bra, duktiga lärare som har bra undervisning. Att vi ser till att göra läraryrket mer attraktivt och att vi utvecklar undervisningen. Och jag håller med Charlotte här. När läslyft som vi nu har dragit igång, det ska vara en bred satsning som riktas till breda grupper i skolan här. Skolverket har ju jobbat med att förbereda det här läslyftet, och det kommer att bli en försöksomgång under kommande höst och vår, så att vi ska prova ut ordentligt här på en 50-60-tal skolor. Och det kommer att vara en bred satsning här, så att säga. Som riktas till alla. Absolut, det jag lovar. Det kommer vara mycket bred satsning här, så att säga, som täcker in allt det du sa nyss här, kan jag lova. Och det bygger ju precis på kollegialt lärande. Det kommer att byggas ut. Speciallärare har nämnts. Det är självklart viktigt. Vi presenterade häromdagen då att ungefär en fördubbling av den utbildningen. Vi tror att man måste. De här examenspremierna tror vi ändå är bra. Vi tror att det är ett sätt att göra yrket mer attraktivt. Vi har absolut ingenting mot högre löner, så att säga, men det är svårare för staten att direkt gå in och påverka. Vi tycker självklart att det är bra att huvudmännen tar ett ansvar och ser till att det är attraktivt, våra specialer, att man får en bra lön. Det vi kan påverka för statens sida är att införa examenspremier. Då gör vi det, och det tycker vi är väldigt bra. Det tycker jag inte ni ska vara emot. Ni ska tycka att förutom examenspremier är väl också bra med högre lön. Så tycker jag ni ska säga, om jag får. Premien gäller för speciallärare, specialpedagoger. De får 50 000 kronor när man har examen. Och sen har vi då för lärare som utbildar sig i matematik, fysik, kemi, biologi och teknik, där man får 25 000 kronor per ämne. Så är det. Får jag bara säga,
absolut.
Jag måste kommentera här.
Ja, gör det.
Grundskolans första år, jätteviktiga. Vi är ju överens här om att vi ska satsa på de åren och att det ska finnas gott om resurser. Jag har ingenting, tycker självklart också att det är viktigt att vi jobbar mer med forskning. Vi har också gjort en del konkreta saker på det området här. Vi har tills en utredning som ska leda fram till att vi får ett skolforskningsinstitut. Det har diskuterats i Sverige de senaste 50 åren. Nu ser vi till att det också händer någonting, att det blir någonting. Vi kommer att tillkalla ett utbildningsvetenskapligt råd med svenska forskare. Vi har bett OECD att göra en granskning av Sveriges utbildningspolitik, analysera, komma med förslag på ytterligare åtgärder. Så att det kan vi vara överens. Det krävs både ett kort och långsiktigt perspektiv, definitivt. Alltså, vi måste göra åtgärder idag. Vi vet att kollegialt lärande med expertstöd, som forskarna kallar för, det är ett bra sätt att utveckla undervisningen. Därför satsar vi också väldigt massivt på det här nu.
innan, för jag hör att det bubblar här, men bara för att referera till de senaste dagarnas liksom mediala samtal i alla fall. Det är ingen skillnad mellan er. Ni har ju kopierat varandras politik. Det är så alla politiska kommentatorer säger i alla fall. Senast har liksom har ni vänt om små klasser till exempel, som är en kopia av Socialdemokraternas tidigare förslag. Alltså, finns det egentligen någon skillnad på vad ni säger? Ja.
Det finns betydande likheter, men jag kan ju också säga att skillnaden, vi gör någonting, vi har allt finansierat här också. Socialdemokraterna kom med ett förslag häromdagen där det stod att vi ska, det var som du sa här också, det var inget budgetförslag i och för sig, men ni hade ju ingen finansiering, utan man skulle se över villkoren. Vi gör stora satsningar nu, vi har finansierat varenda öre, så det handlar om att göra läraryrket mer attraktivt, bygger ut lärarutbildning med uppemot med 10 000 nya platser här, för att de kommer att behövas för att inte ska få lärarbrist i framtiden. Vi gör läraryrket mer attraktivt, mycket karriärtjänster.
Men sakmässigt är det exakt samma sak, eller?
Nej, ja, det finns betydande likheter, men det gör det definitivt. Men visst finns det också skillnader, så att säga.
Det finns betydande likheter, sa ni, men det låter som att ni har egentligen samma agenda i denna fråga.
Jag tror att... Jag välkomnar om regeringen har ändrat fot här. Vi har ju under lång tid här diskuterat, har svenska skolan tillräckligt mycket resurser? Har den inte? Har lärarna tillräckligt goda förutsättningar? Har den inte? Och så sent som i december efter PISA hävdade både statsministern och vice statsministern, alltså Jan Björklund som utbildningsminister, att resurser var inget problem i svensk skola. Mindre klasser fanns det inget forskningsstöd för, och så vidare. Om man nu på allvar har ändrat sig och anslutit till detta, välkomna det. Jag tror inte att det är till nackdel för skolan om det på riktigt finns en bred samsyn. Om det däremot är en del av ett politiskt spel ett halvår innan ett val, då tror jag att väljarna i grund och botten kommer att genomskåda det. Men får jag bara säga att många av de saker som regeringen har gjort är bra saker. Men jag tror att regeringen har några strukturella fel i sin politik. Ett, man har för stor tilltro till att bara kontrollera och inspektera saker. Vi ska kontroller och inspektioner behövas, men det kan inte vara det enda man gör. Två, man har tog bort Myndighet för skolutveckling som jobbade med att stötta utvecklingen ute i skolorna. Det tror jag var ett misstag. Tre, varje gång man gör en satsning så snävar man in det. Alltså man tror att man lär sig bättre om man snävar in ett ämne. Det är bara att modern forskning visar ju på motsatsen, inte minst med det här vi pratar om nu, läsförmåga. Det är klart att när man gör reformer där man tar bort estetiska ämnen som gemensamma ämnen, inte ser kulturen som också en bärare för lärande, då är ju risken ganska stor att man tror att om man bara snävar in ett ämne så kommer det gå mycket, mycket bättre. Och när man lyssnar på regeringen så låter det fantastiskt bra. Det är bara att verkligheten är ju inte så fantastiskt bra, tyvärr.
Ann-Charlotte, innan vi släpper in er, är de lika danna? Är det likvärdiga alternativ som du ser för att lösa denna frågeställning?
Det är väldigt många partier som just nu levererar förslag i skolfrågan. Och vi har ju länge från Lärarförbundets sida efterlyst en överskridande blockpolitik av den enkla anledningen att vi tycker att det behöver sättas en tydlig gräns mellan vad är politikernas ansvar och vad kan vi i professionen faktiskt ta ansvar för att lösa själv. Och det är bra om ni är överens, men ni har ju fortfarande att ta er an den absolut viktigaste frågan för hela samhället och hela framtiden för Sverige. Och det är, hur ska vi locka fler att vilja bli lärare? Och då måste lönen upp och då måste staten våga satsa ytterligare. Vi måste få fram en attraktiv skola. För har vi inga lärare, hur går det med läsning då? Hur går det med språkutveckling då? Alltså det är en nöt som måste knäckas, och det snabbt. Så kan ni göra det blocköverskridande, så tycker jag att vi har nått långt.
Hörrni, nu abdikerar jag. Nu är det ni som får styra. Vinka. Där kommer en. Gunilla.
Ja, tack.
Vi kan samla ihop några röster, så kan väl ni skriva ner, notera frågeställningar och inte glömma någon. Varsågod.
Jag vill besvara den sista frågan där, för att jag har under många år också arbetat i lärarutbildningen. Det är så att vara ett lärare, det är ett intellektuellt yrke. Det handlar om att tänka och reflektera över vad man gör. Det är skolans viktigaste uppgift att få eleverna också tänka och reflektera över vad de gör. Om man söker till exempel till läkarutbildningen eller till psykologutbildningen eller till juristutbildningen, så krävs de högsta intagningspoängen. Det är också ett intellektuellt yrke. Lika lång utbildning. på lärarutbildningen kan man komma in när man jämt har klarat högskoleprovet. Om man säger att jag går på juristutbildningen, då säger folk i sitt tysta, wow, hon är smart. Läkarutbildningen, wow, hon är smart. Va? Psykologutbildningen, smart. Höga poäng, hon har kommit in. Vad tror du de säger när man går på lärarutbildningen?
Varsågod.
Martin Engman här, Svensk biblioteksförening. Fyra av riksdagens åtta partier har rätteligen identifierat skolbibliotek som en viktig nyckel för att både stärka läsandet för eleverna men också stärka eleverna i medie- och informationskunnighet som är helt nödvändigt i den värld vi nu lever i och också stärka dem som medborgare faktiskt i vårt demokratiska samhälle. Två av de partierna står här idag, Socialdemokraterna och Folkpartiet. Folkpartiet till och med på sitt senaste landsmöte skrev in det i sitt partiprogram, det enda parti som har gjort det. Så min fråga i dessa budgettider och triangulerings- och följajontider är förstås, när blir det här verklighet?
Vi tar två till också.
Tack. Får jag hålla? Kåre Haldén heter jag. Jag har en fråga om läsning rent generellt. Jag vill inte ta fokus från lärarfrågan, men hela det här handlar ju om läsning. Vi läser mindre, barn och ungdomar läser mindre. De kommer läsa mindre imorgon än vad de gör idag. Så är det bara. Och då kan man ju fråga sig, vad gör man istället? För någonting gör man ju med sin tid. Och Ibrahim Baylan var ju inne på det här med det kan vara spelens fel eller vad för någonting. Och tidigare idag när man inte här så var det någon som nämnde någonting om appar och sånt här. Och jag tror att det är farligt att liksom, raljera med lite rätt ord, men att bara avfärda det här med att unga barn när de sitter på plattor. Så nu tar jag min son här då, Vincent, 7 år. Så när han kommer hem och han läser och han har kanske gjort sin 15 minuters läxa, så frågar han alltid, får jag använda iPaden? Och till slut får han göra det och han tycker om att döda zombier med plantor. Och då är det ändå så här att hade det funnits böcker här så hade, jag säger inte att det är lösningen på läsproblemet, men hade det funnits böcker i plattorna så hade det i alla fall funnits en möjlighet att man hade läst. Möjligheten hade funnits där. Och jag har testat det här på mina barn och de tycker det bara är enkelt och roligt. Så att, nu ska jag ändå komma till en fråga. För att det är precis som ni säger att det spelar ingen roll var man läser. Och vi pratar inte bara plattor, vi pratar digitala enheter. Det viktiga är att man har chansen att komma åt böcker var man än befinner sig. Så två frågor. En öppen fråga till politikerna. Där man kan då svara så här lite öppet med ett svar som alla antingen gillar eller så här tycker. Ja. Vad ska ni göra specifikt för att befrämja den digitala läsningen? Det är den ena frågan. Den andra frågan är en ja och nej fråga för att se om ni vågar svara ja och nej. Då är det ju så här att, som ni säkert vet, att av någon anledning så kostade en massa procent mer, 19 procentenheter mer, att köpa en elektronisk bok motsvarande om man köper en träbok. Och då är min konkreta fråga om ni kommer att våga sänka momsen på e-böcker till träböcker. Och ni får inte svara så här att EU har sagt att det är så. För det finns länder som vågar faktiskt gå emot EU i den här frågan. Så det skulle vara jättekul om ni vågar säga ja eller nej. Kommer ni att sänka bokmomsen på e-böcker?
Och Mats, en sista grej.
Ja, jag har arbetat som lärarutbildare och forskare i snart 40 år. Och jag har dels slagits av den här ökade samstämmigheten mellan politiska block och politiska partier när det gäller utbildningspolitik. Om jag tittar bakåt till 40- och 50-talet så var det mycket tydligt bredd kontra elit. Och det var breddperspektivet som vann. Det ledde till grundskolereformen. Det ledde till stora framsteg när det gällde breddkompetens och folkbildning. Samtidigt som man drev jäck med folkskollärarkåren som man får kallas för statsbärande yrkeskåren på 1950-talet. Kronskogeri och annat. Det här med näringsliv och kultur är fortfarande inte helt förenligt och inte riktigt utrett i skolpolitiken tycker jag. Men ändå är det som om den här politiska enigheten har kommit att ersättas av en strid om pedagogiska medel. Alltså det som vetenskapen borde kunna anvisa. Och som jag ser det, vetenskapssamhället i sig är, om inte lamslaget så i alla fall till ganska hindrat av vetenskapliga konflikter. Jag kommer senast innan min pension från Stockholms universitet och någon lustigkurre sa att Stockholms universitet är inte ett universitet. Det är 69 institutioner som i bästa fall inte motverkar varann. Och om man ser på förskollärarutbildningen, vi har linguistikinstitutionen med en av Europas främsta barnspråksforskningsmiljöer. Väldigt lite om ens något genomslag i förskollärarutbildningen. Så jag ser inte det som något problem att vi lider brist på grundforskning med hög kvalitet som skolan kan nyttiggöra sig. Utan det är någon eller några som kan göra pedagogisk vardagskraft av all den här forskningen. Och då får man inte ägna sig åt bara titta på bästa evidens och sånt som kommer in i vetenskapliga tidskrifter. Utan det här handlar om att översätta till exempel den här barnspråksforskningen till hur ser det ut i det här? Jag kallar det för the art of teaching, som är kraftigt försummat. Och den sortens forskning måste bedrivas i nära samverkan mellan forskare och lärare. Det funkar inte på något annat vis.
Vi hinner med någon gång till sen efteråt, men vi tar de här fyra frågorna. Det handlade om statusen, om biblioteken, om det digitala och vardags, göra forskningen till vardag. Bertil.
Ja, det är klart att eleverna ska tänka och reflektera och att läraryrket är ett intellektuellt yrke. Och det är klart att under lång tid så har ju läraryrkets status sjunkit och läraryrket blivit allt mindre attraktivt av många faktorer, men det är klart att en väldigt viktig faktor har ju självklart varit de sjunkande lönerna, och det var ett av syftena med den kommunalisering som genomdrevs av Socialdemokraterna här för rätt många år sedan, att det skulle bli en yrkesgrupp ner och lik alla andra grupper. Vi har ju vidtagit konkreta år. Lönereformen, karriärtjänstreformen, det löser inte problem, men det innebär i alla fall att vi satsar 1,6 miljarder kronor. 17 000 lärare kommer få en karriärtjänst och få en löneökning med 5 000 kronor. Sen måste huvudmännen också ta sitt ansvar. Det är klart att kommuner, fristående skolor måste ta sitt ansvar att se till att läraryrket blir attraktivt. Ja, skolbibliotek, det är självklart väldigt viktigt. Det är ingen slump att vi skrev in det och tyckte det var väldigt viktigt i den nya skollagen att det måste finnas skolbibliotek, och vi jobbar ju också för att utveckla kvaliteten. Och det är klart att då är man ju inne på det här att barn och ungdomar läser allt mindre, och det är klart att skolbiblioteken måste ju också kunna fylla en funktion att stimulera till läsning, oavsett om det är pappersböcker eller om man ska läsa på en padda. Och det är klart att jag tror att man ska ta det på allvar, för det är klart att finns ändå studier som visar att ju längre tid man sitter vid datorn, desto sämre läsare blir man. Och det beror inte på att man blir sämre läsare i sig att spela dataspel, men det är klart att spelar man dataspel så hinner man ju självklart inte läsa någonting. Så att det är klart att den sambandet finns, och det är klart att den här moderna tekniken, de här spelen, tar väldigt mycket tid. Va? Och det vet ju alla som har barn att det handlar om att hur ska man begränsa den här tiden. Man säger barnen får läsa vissa tider här. Eller när föräldrarna går lägger så ser de i alla fall ting att stänga av routern här, så att man inte kan, barnen kan sitta uppe eller ungdomarna halva natten och hålla på. Så det är klart att det här är, och jag är absolut, det är väl bra att läsa på padda. Momsfrågorna, det är jag inblandad i här, så jag har ingen riktigt klar åsikt. Jag passar inte på den frågan.
Du vågar inte tala om någon, då blir du rädd för Anders Borg.
Jag fick inte säga det här med EU här, så att säga. Det är ju det enkla svaret. Men det är klart att det är väldigt konstigt att man har olika moms beroende på vilken form som böckerna produceras. Alltså, det är alldeles självklart. Jag är ju övertygad på sikt så kommer det inte att leva kvar.
Och professorn sa att det behövs inte mer forskning utan mer att hantera forskningen,
ja,
till vardag.
Ja, och jag är på något sätt är jag, så att säga. Det är inte så att vi på utbildningsdepartementet lägger oss i exakt hur undervisningen ska bedrivas. Jag menar, vi har nya kursplaner, nya läroplaner. Det är mer av statlig styrning nu än tidigare. Men det är klart att det är inte så att det står i de här nya kursplanerna och läroplanerna hur undervisningen ska bedrivas. Det står det inte. Utan det är klart att det tror vi att professionen ska göra. Vi försöker också till exempel med det skolforskningsinstitut som nu startar som ska sammanställa forskning. Att också stärka den här delen här som man Spielberg pratar om. Hur undervisar man? Det är den delen att sammanställa de kunskaper vi har, att våga dra slutsatser hur man ska undervisa på bästa möjliga sätt. Det tror jag är otroligt viktigt. Och här skapar vi också några historisk form för det. Och där kan jag säga att skolforskningsinstitutet kommer ju självklart, det är inte regeringen som bestämmer det, utan det ska ju de göra. Och där ska finnas vetenskapliga råd och den typen som gör att man får en vetenskaplig förankring.
Ibrahim, din tur.
Om jag hade fått en krona för varje gång Jan Björklund sa katederundervisning, hade mitt parti varit rikt som Centerpartiet. Jag tror att i grund och botten handlar frågan om tillit. Finns det en tillit och ett förtroende för de lärare som förväntas utbilda sig numera också krävs på legitimation och annat? Eller finns det inte? Jag tror att i grund och botten är det det som läraryrket handlar om. Jag tror att många lärare idag upplever att de inte har den tilliten. Det sker genom en del politiska utspel. Kan säkert vara socialdemokrateringar för som har gjort den typen av försyndelser. Både genom att vi har politiker som lägger sig i arbets, inte bara vilka mål som gäller, utan också arbetsmetoden. Ni ska ha katederundervisning, ni får inte använda paddor. Det är klart att varje gång man gör en sån sak så säger man att ni vet inte vad ni håller på med, det gör jag. Och jag tror att det är en av de saker som vi måste åtgärda. Det måste finnas tillit för själva läraryrket. Sen tror jag också att det är fullständigt nödvändigt med en bred överenskommelse för att stärka läraryrket. Av två skäl. Det första är signalvärdet att nu står vi ändå enade därför att det här är så centralt. Och det andra, ska det ske något kraftfullt på villkorssidan, på arbetstidssidan, på arbetsmiljösidan, så är det viktigt att det får pågå under en längre tid. Och då tror jag att det är nödvändigt att kunna komma överens om en nationell samling för läraryrket. Vi har föreslagit ett sånt. Vi har till och med bjudit in de borgerliga partierna, lärare, fack, arbetsgivare. Alla kom förutom regeringen, men vi tänkte faktiskt göra det där efter valet också, därför att det är så oerhört viktigt. Vi måste få en vändning kring läraryrket. Det kommer inte att hjälpa med 25 000 som en premie. Det är tyvärr helt övertygad om. Och någon till och med som skrev på Facebook, ibland är ju folkmun väldigt vast, att den som blir mattelärare för ett engångsbelopp på 25 000 i ett jobb som ger 10 000 mindre i månaden, den vill jag inte ha till mattelärare. Och det finns en poäng i det, va?
Biblioteket och det digitala.
Skolbibliotek. Jag tror att vi behöver stärka det, och det finns ingen genväg. Jag tycker det var bra att man i skollagen skrev att man ska ha ett bibliotek. Sen vet vi att efterlevnaden är si och så. Att jag tror också att man måste gå in på bemanningen. Att det inte bara några böcker i ett hörn, så sätter man upp skylten skolbibliotek. Man måste också gå in och se att det finns både böcker, men också faktiskt via modern teknik tillgång till andra till litteratur, va? Att det är bibliotekarie som också kommer vara nödvändigt. Det är ingen slump att vi är där vi är. Att det inte finns tillräckligt mycket läromedel eller tillräckligt mycket anpassat för skolan just via den digitala tekniken. Det är på många sätt amatörernas afton idag. Det vill säga, finns det eldsjälar, lärare, rektorer, kanske ibland kommunpolitiker som ser värdet av detta, så satsar man. Men det finns inget sammanhållet. Det finns inga inriktningar på att se till att utveckla mer av läromedel. Se till att lärarna har en sån fortbildning att de kan leda utvecklingen i klassrummet eller för den delen i skolan. Va? Så att jag tror vi skulle behöva en nationell strategi som fångar upp det här. Som gör att vi faktiskt kan också här ta tillvara de frukter som den här tekniken har inneburit för andra delar av vårt samhälle. Så vi behöver en nationell IT-strategi som också ser det här som en tillgång. Svar på din fråga om momsen. Jag tror inte vi har några sådana förslag. Jag är lite osäker dock eftersom jag inte sysslar med detta till vardags. Och så var det en sista fråga som jag nu...
Det var Mats.
Ja, Mats.
Om forskningen.
Ja, det finns en hel del pedagogisk forskning, det gör det. Men när vi nu pratar om det som handlar om så kallade PISA-chocken, och regeringen aviserar att det ska vara en skolkommission bara utifrån med utländska forskare, menar att det är feltänkt. Jag tror att vi behöver en sån, och jag tror att den behöver också både ha internationella forskare, men också svenska forskare som under lång tid har följt utvecklingen i landet, och därmed också till dessa koppla de politiska partierna och de centrala skolaktörerna, så att det också blir något gjort, så att det inte bara blir ett sätt att skuffa undan debatten, men man åstadkommer ingenting.
Ann-Charlotte får kommentera också, sen släpper vi in någon gång till.
Jag vill bara säga, Gunilla, vi har Sveriges viktigaste yrke, och det vet ju både du och jag, och det är klart att vi måste också faktiskt beskriva vårt yrke som Sveriges viktigaste yrke, och då måste det vara de bästa som vill bli lärare. Det måste vi absolut ändra på i Sverige idag. Det är en attraktionsfråga, och det handlar om hur är det att vara lärare? Det måste ju gå att förändra. Och jag tror att Mats har en väldigt viktig poäng i detta. Därför att ska vi ha Sveriges viktigaste yrke, så kan det inte vara så att universitet och högskolor som har lärarutbildning har den minsta forskningsanslaget per per lärarstudent jämfört med alla andra. Vi har länge i Lärarförbundet krävt en praktiknära forskning, det vill säga forskning nära vår yrkesvardag. Och då måste resurserna finnas kopplad till precis så stor. Det är den största utbildningen, då måste det vara de största forskningsresurserna kopplat till lärarutbildningen och det praktiknära. Det måste vi ändra på. Så måste jag ändå bara säga det. Det är väldigt enkel politisk retorik tycker jag att säga att det var kommunaliseringens fel eller det var statens fel eller det var dens fel. Alltså vi kan säga att läraryrkets status har fallit under väldigt lång tid. Den har fallit under tiden som staten var huvudman. Den har fallit under tiden som kommunerna var huvudman. Och den faller också hos de fristående skolorna. Nu gäller det och faktiskt blicka framåt istället. Vad ska vi göra för att höja statusen?
Vi tar några omgångar till. Varsågod.
Jag heter Pelle Norlin och vi är här 20 deltagare från ett språknätverk för förskolan i Södertälje. Jag skulle vilja problematisera det som står språkfattigdom. Jag tycker det är lite etnocentriskt sådär. Därför att om man tänker på den ett- eller tvååringen som kommer till förskolan och inte pratar svenska utan har något annat modersmål, så är det ju idiotiskt att tänka att det ska vara väldigt berikande om man enbart förser det barnet med svenska. Därför att det tar väldigt, väldigt lång tid att komma i fatt. Och vi har pratat hela dagen idag om litteraturen och dess kraft och sådär. Så det är egentligen en självklarhet att göra som det står i läroplanen. Att vi måste förse barnen både med utvecklad svenska och utvecklat modersmål. Och där är litteraturen helt fantastisk. Och då säger svenska staten bara att vi kan inte jobba med läromedel. Men det finns redan läromedel, fantastiska bilderböcker för förskolan. Det är bara det att de blir inte tillgängliga på moders på andra språk. Och det tycker jag att det är dags att vi vågar utmana främlingsfientligheten och säga att vi ska vara ett samhälle som vi säger att vi vill vara, ett mångkulturellt samhälle. Vi måste ha digitalt på något sätt, CD-skivor, ljudfiler eller någonting. De fina bilderböckerna vi har, kvalitetslitteratur. Och se till att de finns på 100 språk. Det är en väldigt liten kostnad jämfört med till exempel kostnaden för alla modersmålslärare. Och då är jag inte för att skära ner modersmålslärarna. Vi har ett väldigt spännande samarbete på gång i den här gruppen med modersmålslärare. Där vi försöker hitta synergieffekter.
Ja, den går vidare.
Staten måste ta sitt ansvar och förse de här barnen med utvecklad litteratur på sitt modersmål.
Vi tar det här.
Lustigt, det är precis samma fråga jag har. Jag jobbar som bibliotekarie i Linköping och ska man kunna hjälpa till att stärka barnets språkutveckling, då vet vi det att barn med svenska som andra språk, de behöver också utveckla sitt modersmål. Men då har vi ett jättestort konkret problem. Vi har språk som saknar bilderböcker. Och det här stöter jag på hela tiden som bibliotekarie. Det är speciellt till exempel assyriska. Vi har inga bilderböcker på assyriska. Arliski, ett av de romska dialekterna. Det finns knappt några bilderböcker. Jag tror jag kommer ut en bok nu. Och då får man ett problem när vi träffar föräldrar i förskolorna där vi speciellt då vill jobba med modersmålet. Så att barnet får ett utbyggt språk. Så att den får de bästa förutsättningarna för att sen tillägna sig svenska språket också. Nu vet jag att översättningsstödet har förändrats. Och jag ringde och pratade med Kulturrådet själv för jag har fått förfrågningar om att kanske kunna översätta svenska barnböcker. Men svaret jag har fått från olika förlag är att det finns, de kan inte det ekonomiskt. De här språken är för små och översättningsstödet är för litet. Så att, ja, det här är ett konkret problem att det behövs mer bilderböcker på de här språken som är stora i Sverige.
Statligt stöd till andra språk än svenska. Varsågod.
Hej, jag heter Annika Englund och jag är utbildad fritidspedagog, grundskollärare och speciallärare. Jag har breddat min kompetens under de år jag arbetat. Och min fråga till er är, förstår ni på riktigt alla vi som har den här utbildningen hur låg lön vi har? Att studera på avancerad nivå idag i 1,5 år, jag har gått den nyaste utbildningen med inriktning mot läs och skriv. Och håller med Mats Myrberg till fullo att vi får inte allt det tillägnat som vi skulle kunna få på universitetet. Min löneökning blev hela 1 000 kronor. Och nedskuren tjänst. Jag har inte ens en heltid idag. Jag är 48 år. Och har lagt ner min själ Och det här, jag tar ett exempel ur verkligheten och tar med det. Och jag hoppas, och jag vet att jag inte är ensam om det här. Mina barn undrar om jag är knäpp i huvudet som har utbildat mig så många omgångar. Mina elever har börjat fråga hur mycket vi tjänar, för de följer med i massmedia. Och vet ni vad de säger? Den frågan de ställer till mig är, inte vi elever värda någonting? Och det är problemet i framtiden. Där har ni svaret på varför inte fler utbildar sig. Och jag har 3 högskoleutbildningar. Jag tänker inte tala om vad jag tjänar, för det är ingen idé. Och min fråga till er är om ni på riktigt förstår när ni pratar om den här problematiken. Och senaste forskningen visar motivation. Jo, det är hög lön. Och på något vis är det som så när vi är lärare eller alla vi som jobbar med det här. Så är det precis som man kan bortförklara det här. Att vi inte behöver en hög lön.
Ska vi ta det? Första... ja. Det sista behöver du inte kommentera, tror jag. Det är liksom det du redan gjort. Ibrahim, ta båda. Det är ju 2 frågor.
Ja, jag börjar.
Statligt stöd till andra språk än svenska.
Alltså, jag kan inte nog understryka det flera av er har sagt. Jag brukar ibland fundera på varför har det gått som det gått för mig att jag kunde klara av skolan och varför gjorde det inte för mina syskon? Eller andra som jag är uppvuxen med, inte så långt ifrån Södertälje, i Norsborg. Och det enda jag kan komma på som skilde oss, det är inte så att jag är smartare än dem, utan vi är ungefär ganska lika. Det var att jag hade med mig ett språk. Jag hade, i och med att jag inte orkade jaga getter i de turkiska bergen på grund av att jag hade medfört hjärtfel, så fick jag istället börja läsa arameiska på det lokala klostret. Och jag kan lova er, arameiska är så långt bort ifrån svenska du kan komma. Jag tror inte det går att komma längre bort på språkträdet, va? Men jag hade ändå vanan med mig och språket. Ett helt annat språk som gjorde att när jag började i svenska skolan så kunde jag både hade vanan och kunna komma in på det. Jag tror
frågan är väldigt konkret, staten
har gjort det tidigare. Det var fel att lägga ner myndigheter för skolutveckling och bara satsa på inspektion. Statens utvecklingsinsatser behöver göras också på det här området, för det tror jag utvecklar språket.
Bertil, ska du ta den också? Statligt stöd till dessa böcker på andra språk.
Jag ska gärna erkänna att det här översättningsstödet och hur det fungerar, det känner ju inte jag till. Det är inte vi som sköter den frågan. Men det är klart att grundinställningen är att det är klart att modersmålsundervisning, modersmålsstöd i förskolan är väldigt viktigt centralt, att man ska få utveckla sitt eget språk. Absolut.
Men det var ingen svar på frågan egentligen.
Nej, jag känner till just de här frågorna om översättningsstöd. Jag kan inte heller, det finns ju inget beslut på att vi ska utlova mer statligt stöd. Men grunden, vi tycker det här är viktigt självklart.
Andra och sista frågan som är då finalen. Fattar ni egentligen hur låga löner de har?
Den som tittar på lärarutbildningarna på en högskola, oavsett vilken, där det idag till och med läggs ner lärarutbildningar och inte fattar att det här är ett problem, den håller för både ögon och öron. Så att nu fattar vi. Men det behövs också politiska åtgärder. Till och med så att vi är beredda att göra det över blockgränsen för att se till att det här blir gjort.
Bertil?
Ja, vi har ju lagt om lärarutbildningen och det har ju ökat aktiviteten en hel del. Så vi har ju 30-40% fler sökande nu än det var här för kanske 8 år sedan.
Förskolelärare, ja.
Ja, mycket förskolelärare, men även efter 3 lärare finns det bra söktryck. Även många ämneslärarutbildningar också. Många fler som söker nu än när du var utbildningsminister. Många, många fler. Men det är klart att vi måste göra mer. Det har varit katastrof länge på många lärarkategorier och... Vi gör konkreta grejer, karriärtjänster, examenspremier. Sen måste huvudmännen ta ett ökat ansvar och erbjuda högre löner så att det här yrket blir konkurrenskraftigt. Men vi gör i alla fall någonting.
Och vi vill säga att ni gör mer.
Absolut, vi kommer att göra mer. Jag lovar.
Tiden lider, vi hinner inte mer. Det låter ju inte helt överraskande om det skulle komma en blocköverskridande uppgörelse efter valet, kanske möjligtvis. En röd ros är Ibrahim van vid.
Jag tar den.
Ja, du tar den. Ja, just det.
Och han